Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mandolino s'alzerà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
Hjärtligt välkomna till ännu en lördag med Toto Live Weekend. Det är en studio som än så länge är halv full, Fabian Jalkemo, och inte i den bemärkelsen att vi ska bli fulla, men vi ska bli fulltaliga, eller i alla fall något sådär längs vägen.
Alltså vi ska väl i alla fall bli 3/4 av den tänkta uppställningen, och just nu är vi 2/4. Men jag gillar att du säger att studion är halvfull och inte halvtom, för det är den jävla start vi har här helt enkelt. Så vi får väl göra det bästa, och sen kommer pappa Thomas Wilbacher in ganska snart, tror vi. Så Thomas är på gång, så det kommer bli en jävla körning här. Vi har Champions League-lottningar, vi har Europa och Conference League-lottningar, vi har kanske lite Stockholms derby vi kan prata upp, och den jävla helda bland annat att våra lag möts på söndag. Jag nästan glömt bort.
Ville du trycka åt sidan?
Jag glömde faktiskt, när jag började intro så hade jag faktiskt glömt bort det. Men är det en jävla fotbollsställ. Sen har vi ju faktiskt också, vi vet inte vilka som spelar hemma, men det är Napoli mot Inter imorgon också. Svanemar som kommenterar vet jag. Så det är en jävla fotbollsställ innan pittiga landslagsuppehållet kommer att förstöra allting nästa vecka.
Exakt, ja. Och vi återkommer väl i veckan just hur vi gör med sändning nästa helg. Så det får man väl hålla lite koll på. Ingo är här. Han mår bra, eller? Ja, han nickar instämmande. Skulle Ingo kunna sänka min medhörning lite? För det är högt så in i helvete. Jag hör mig själv så det skakar.
Får du känna vad jag känner hela tiden som hör din starka skånska röst intryckt i öronen varje podd vi
gör. Du har ju till och med fått skruva ner din volym på dina hörlurar där du hör min röst. För den går in i din mikrofon annars också. Så det är klart det är en stark skånsk stämma. Men jag känner att vi är ett starkt sittande tvåman i mitt fält i väntan på att vi får in vår spjutspets Thomas Wilbacher, så har vi med oss coach Ingo som leder oss framåt. Så vi ska väl kunna ta oss vidare ändå. In i helgen. Är chatten med? Har du kollat?
Ja, men chatten är med. Väldigt stora chattprofiler. Vi har, fick en bild skickad på ett August Bångberg. Ligger aningen bakfull, tror jag, i sängen. Och var redo för att vi skulle dra igång. Så shout out till Agge. Hoppas han mår bra och är taggad inför en jävla derbyhelg. Så det kommer nog bli ännu. Eller för sig blir han. Kliver han på det rejält på söndag så betyder det förmodligen att AIK har vunnit. Så då ska man inte beklaga sig hur han mår på måndag helt enkelt. Så tjena Spången!
Känns ju som att påklivningen kommer innan match också. Så sen kan det ju gå lite hur fan som helst.
Jo, så är det absolut. Och sen så blir det ju också Halmstad-Malmö, den är idag va?
15.00. Så där får vi väl se vem som alltså Malmö, superfavoriter. Dängade ju på. Norrköping för helgen också.
Mm, det kan man lugnt säga. Nej, men det är väl inget snack där. Det blir kul. Kuppen, jag tänkte säga att kuppen heter den än någonsin. det kommer jag inte säga, men det ska bli jävligt kul med Stockholms derby. Och det var 36 000 sålda nu senast, tror jag. Så över 40 000, det har varit jävligt mäktigt i en semifinal i kuppen.
Och sen vet jag inte om det är helt bekvämt, men det är väl klart att final kommer att spelas i Stockholm med tanke på att det är en jävla Eurovision tjohej i Malmö.
Det är väl mer också, som jag har fattat i chatten, får rätta mig om jag har fel här, men det är väl bara att folk har lagt ihop 1+1. Eller lika med 2. Jag tror inte att det har varit något bekräftat. Och huruvida Malmö kommer acceptera att det inte får spelas för Malmö och för att polisen med säkerhetsskäl att det är Eurovision ska liksom Stockholms supportrar clasha ihop med Eurovision-fans. Jag vet inte. Jag tror inte att vi kan säga att det är klart att finalen spelas i Stockholm helt enkelt. Om jag får killgissa lite inom den svenska bollen.
Malmö lägger upp på parken i Köpenhamn istället för de får hemmaplansfördelen.
Ej, dum.
Nej, det hade blivit så stark FCK och Brömbjörd. Ja. En dålig idé.
På tal om Då kan vi liksom, då är Danmark förstört.
Det finns en stor risk att det är så, eller chans för dem som gärna säger kanske att Danmark förstörs. Vad känner vi kring, det var stor lottningsdag igår, både Champions League, Europa League, Conference lottades. FIU ska ju in i konferensen, så den sparar vi väl lite till ton. Men hur... Lite korta reflektioner på de utslagsmatcher som har varit i veckan i Europa. Vad tar man med sig för tankar och känslor? Du har ju varit ute och svingat lite kring att tre italienska lag i alla fall fick kliva ut från den stora scenen i Champions League.
Men svingat och svingat. Jag blev lite trött, om jag ska vara helt ärlig, på en viss ton från diverse olika studios och allting om att engelska lag är så överskattade och att Inter är ett av världens bästa lag, ett av de bästa italienska lag genom tiderna, och folk börjar surra om att Inter är det bästa laget i världen just nu. Och lilla Mourinho Giffen liksom noterar att det blev 0 italienska lag i kvartsfinal. Jag hade ingen större värdering i det, utan jag satte bara ner foten och... tröttnat på folk som tror att det är så jävla bra. Jag har personligen slutat tävla i vilken liga som är bäst. Jag sitter inte och håller på Arsenal. Jag vet att liksom Milans supporter sitter och håller på Inter i Champions League-slutspel för att man ska liksom räkna hem Serie A-poäng. Men den gränsen passerade jag för länge sedan. Så det var liksom tröttnade på högljudda röster som inte förstod sig på att de ligger en bit efter. Sen får man tycka att ligan är charmig. Det gör jag också. Men nivåskillnaden är markant och det visar sig även i den här åttondelsfinalrundan.
Ja, och det är ju där, och nu kan vi ju prata lite fritt här innan, svaren kommer inte, Thomas kommer om en liten stund, men det är väl där man känner med Serie A. Alltså, nu kan man nämna term för att de stundtals och vissa lag har sina toppar, men borde de inte just omfamna det mer? Inga liknande, jag ska inte dra det till allsvensk nivå, men allsvenskan har ju förstått sin charm i den sista utposten, vi står för något annat. Ska inte Serie A-folket bara förstå att, alltså pengarna har ju pumpats in i Premier League på alltså, i oproportionerliga mängder, så det är klart att nivåskillnaden typ ska vara annorlunda. Ska man ens ta diskussionen om att vår liga är bättre? Alltså bara acceptera att den inte är det, men har asmycket annat som är fetare än Premier League.
Alltså alla kan väl vara överens. Jag ställer mig först i det här ledet att sett till ekonomiska förutsättningar så är Premier League en väldigt underpresterande liga. De ska ha dominerat den europeiska toppfotbollen i Champions League, men kanske framförallt i Europa League och Conference League, där Spanien de senaste 10 åren har varit ganska överlägsna med tanke på den ekonomiska skillnaden. Men det känns som de senaste åren att klubbarna har börjat förstå att vi kan inte bara rekrytera internt inom England. För England är alltså på ledarsidor och sportchefsidor historiskt sett ganska pissiga. Det är ju liksom Sir Alex Ferguson som har varit en bra brittisk tränare. Bakom där liksom folk pratar nu om Graham Potter och Eddie Howe. Jämför det med spanjorerna och italienarna och sen på vd-roller. Det är bara att kolla på det första Manchester City gjorde och när de fick utländska ägandeskap. Att de kollade på vilka är bäst i världen. Ja, men det är Barcelona. Vi tar Barcelonas vd, vi tar Barcelonas sportchef och sen efter så tog de Barcelonas tidigare tränare när Barcelona var som bäst. Och det är det som har gjort City till den maskineriet de är idag. Så jag känner att Premier League... lagen har börjat förstå vart man ska rekrytera, att det kanske är viktigare istället för att splasha cash på spelare att sätta en sportsledning. Sen, som jag sa, skillnaden borde vara större och det är jag verkligen den första som kritiserar Premier League för.
Mm. Vi kan väl plocka upp lottningen och vi kan väl börja i toppen då med Champions League. Jag tror ingen har undgått hur de här lotterna har fallit, och dessutom ifall man tittar nu så är det grafiskt, så är det ju dessutom uppdelat i 2 sidor. Vi vet ju redan vilka kvartsfinalvinnare som får varandra i semifinal. Så vi har Arsenal, Bayern München, vi har Real Madrid, Manchester City. De är på en sida av det här trädet. Och sen har vi Atletico Madrid, Borussia Dortmund och PSG mot Barcelona. Vi kikade lite på det tidigare. 4 oddsfavoriterna på ena sidan. Lag 5, 6, 7, 8 på andra. Vad tänker vi kring det? Borde det ha funnits någon form av liksom sidning här framåt också? Eller tycker vi att det ska vara frilottning?
Alltså jag vet inte hur man ska sida det. Nej, jag tycker väl att man gör rätt att man inte kan få möta en... Alltså att man är sidade i efter gruppspelet och att man inte kan få möta ett lag från samma land i åttondelsfinalen. Men vi kan nog inte gå ifrån frilottning i kvartsfinal.
Det pratas ju om att det nya Champions League-formatet ska ha alltså tennisranking-upplägg. Så går du in i turneringen, rankar etta och tvåa, så kan du inte mötas förrän i finalen. Okay. Då hade väl till exempel alltså, Real Madrid och City gått varsin sida hur länge som helst.
Alltså den kan jag väl köpa, fast då är det fortfarande liksom, det är fortfarande att ettan och trean kan mötas och så vidare, så det blir fortfarande väldigt, väldigt jämna sidor, men det skulle jag väl inte ha någonting emot. Vi hade den här diskussionen lite i någon watchalong för 2 veckor sedan, och jag tycker att det är jävligt häftigt med skrällar. Det är kul när de väl händer, men när man ser de här matcherna på print här, så det är klart att det kittlar lite för att se de här matcherna i kvartsfinal i Champions League. Sen är det väl lite tråkigt att på pappret, de enligt mig 4 bästa lagen och enligt många andra också, är på samma sida. Så att det blir inte den här drömfinalen som man kanske hade hoppats på. Barcelona är inte Barcelona vad de var. Nej. PSG är ett lag man har väldigt lite respekt för, och det är väl det minst spektakulära PSG på väldigt många år. Och någon av dem är väl troligtvis favoriter att gå till final. Men de kvartsfinalerna på ena sidan samt semifinalen som kommer spelas där kommer ju vara helt otroliga matcher.
Och det, man känner ju nästan att det enda som kan göra final, för det tyckte jag ju att man, nu blev det väl jämnare spelmässigt med tanke på en 1-0 till Manchester City bara i förra finalen. Men då hade vi också väldigt uppdelade sidor tidigt, där man kände att vinnaren från ena hållet, det kommer att bli slutvinnaren också. Det enda man känner här är ju om Atletico Madrid eller Barcelona tar sig hela vägen till final och vi får Real Madrid i final från den sidan. Alltså då kan vi få en häftig final.
Det hade varit kul med klassiker i final.
Då blir det ju häftigt. Det är det jag menar. Då blir det ju häftigt. Men om det är till exempel Bayern München mot Borussia Dortmund, då ska ju stjärnorna stå för rätt. Men typ City mot Atletico Madrid, det blir... Det är inte en kul final.
Det är ju en ganska tråkig final, absolut. Men vad, om jag frågar dig då, vi var inne på PL-runket lite, och om vi tar att Arsenal fortfarande är andrans favoriter. Jag har ju reagerat ganska starkt på att folk pratar ner Arsenal. Ja, men om vi tar Seymour-studion som ett exempel, att de pratar om Inter som ett av världens bästa lag och att de pratar om Arsenal som överskattade, att de visar att Premier League är enkelt. Det spelar ingen roll om man vinner 8 matcher i rad mot Brentford och West Ham.
Man kan nästan tro att de sänder den italienska ligan också parallellt med Champions League.
Det kan man nästan tro. Men var står du i båten att Arsenal faktiskt är andrahandsfavoriter? Jag tycker att det är helt rätt. City är ganska tydliga. Jag tror att City står i 2,60. Arsenal 6 gånger pengarna, Real Madrid 7, Bayern München 8. Hur mycket ska man väga in att Arsenal är ett bra lag kontra att de fullständigt saknar rutin och aldrig vunnit Champions League kontra Real Madrid som kända för att vinna?
Nej, alltså jag kan väl, skulle man bara göra en power ranking, är Arsenal eventuellt det näst bästa laget här. Där tycker jag väl redan man kan egentligen diskutera om så i fallet. Men sen när vi tittar på utfallet av lottningen, att de först ska ta sig förbi ett Bayern München där de kommer få avsluta. Arsenal avslutar borta, Bayern München på Allianz. Och sen så ska du då gå upp i en semifinal mot antingen City eller Real Madrid. Och därifrån efter det så ska du dessutom vinna. Att, jag tittar ju snarare, och det kan man väl rekommendera alla, för vi gör ju detta precis som allt annat tillsammans med ATG. Och man kan ju gå in på ATG.se och kolla Champions League-oddsen ifall man är 18 år och inte har problem med spel, för då finns stödlinjen.se. Men spelvärdet skulle jag ju säga finns på den andra sidan egentligen. Om man tittar, om man håller PSG eller Atletico Madrid eller Barcelona som det lag man tror tar sig till final där. För där tittar vi på runt 10-12 gånger pengarna på de flesta lagen. Och ett lag ska ju trots allt ta sig till final, och då ska allt avgöras över 90 minuter.
Exakt. Vi kan säga det med ATG också, att jag tror att Olen Klint kan ha lite andelar kvar i Big Nine. Vårt på Rule Britannia och Tappers på Tutto Svenskan är slut. Vi har 2 tripplar ute, en från oss på Rule Britannia där vi tror på överspel i Luton mot Nottingham. Vi tror att City vinner med minst 2 bollar mot Newcastle som saknar Kieran Trippier i FA-cupen, och vi tror att Chelsea vinner rak. Tutto Svenskans dubbel är att det blir kryss i söndagens Stockholmsderby och att Malmö vinner och håller nollan mot Halmstad. Fint odds på den, dryga 7,50 tror jag att den låg. Den är riktigt sexig.
Mycket, mycket, mycket. Om vi bara tar den snacken, eller om vi förlänger snacken kring Arsenal. Hur håller de, med tanke på vad vi såg i veckan, behövde straffläggning för att ta sig förbi Porto? Det refererar väl kritikerna till att ska du behöva straffa mot Porto i ett dubbelmöte, hur ska du då kunna motivera att man ska kunna besegra Bayern München?
Alltså, jag hör ju vad folk säger. Sen vill jag ändå slå ett slag för det jag sa innan med orutinen som Arsenal har. Jag tror att det bara var Kai Havertz och Jorginho som har spelat slutspel i Champions League i den här truppen. Och jag tror inte man ska underskatta det. Medan Porto är ett gäng som är, ja, men om man får uttrycka sig så när man möter dem, de är vidriga. Ja, nej, men alltså, de vet exakt
ett vad gäng psykfall.
Ja, men ett psykfall, och de älskar att försvara och de älskar att lida och de älskar att, ja, men de ligger kvar någon extra minuter. Och om man pratar som sexualist, filma det. Och jag tror liksom att Arsenal, att de tog sig förbi det här första testet, tror jag styrker deras självförtroende väldigt mycket. Så nu möter de ett Bayern München som mer är, de har ju rutinen såklart, men, och det här är ju ett möte från, det var väl typ 4 år i rad som Bayern München och Arsenal möttes i åttondelsfinal när Arsenal fuckade och vinna sin grupp, och de åkte väl ut med i snitt 5 mål eller någonting.
Det är ganska stora siffror.
Ja, nej, men så jag tycker att Arsenal underskattas lite på grund av att man hade tufft mot Porto, eller snarare att man underskattar Portos tyngd. Jag tycker att det är starkt av Arsenal när man hamnar i underläge så sent i första mötet att man fortfarande vänder den här matchen och vinner på straffar, trots att, men det är mycket unga spelare. Declan Rice är en, ja, men bland de största matcherna han har spelat i EM-final, absolut. Men klubblagsmässigt är det nog den största matchen han har spelat tillsammans med finalen med West Ham, Baku Osaka. Ja, men troligtvis största matchen han har spelat, att de ändå kliver fram och är så självklara från straffpunkten. Jag tycker att det imponerar med Arsenal. Jag tror att man kommer alltså kunna bygga vidare på det här.
Alltså deras 4 straffar de slår, det är, ja, bland det säkrare jag har sett.
Det är bra fötter också. Alltså Saka, ja, som är straffskytt i Arsenal. Vi har Kai Havertz som har liksom fått straffar av Saka. Vi har Declan Rice som slog straffar i West Ham som en väldigt bra frisparksskytt. Vad hade vi mer?
Det var Ødegaard, Havertz, Saka.
Ødegaard också en helt okej, okay, straffskytt. Ja. Så nej, jävla 4. Frågan är vem som hade slagit den sista. Men Arsenal vill man inte möta i en straffläggning helt enkelt.
Och David Raya som fällde in bakbenen på att studsa ut straffen. Något vi diskuterade i Rule Britannia i veckan.
Lika lång som jag. Man ska inte kunna rädda straffar då.
1,83 var något sånt.
Exakt.
Vi är riktigt sjuka. På tal om det, jag har lyssnat igenom första delen av Nivas When We Were Kings om Colombia, vägen till både VM och mordet på Andrés Escobar 94. De har ju René Higuita i målet under lång tid.
Skorpionen, va?
Exakt, exakt. 1,76
är han det?
På tal om alltså, korta målvakter.
Jag tror att typ Casillas klassas väl som en kort målvakt. Han är fortfarande 1,85. Men han kändes ju ganska när han stod där i kortärmat och slängde sig ganska mycket om man jämför med andra.
Ja, alltså, jag tycker att han känns lite.
Han kanske är ännu kortare. Han kanske bara
Pepe Reina uppfattar jag ju som ganska kort.
Ja, Isak Pettersson står på hans Wikipedia att han är 1,80. Det är han ju inte. Jag har ju stått bredvid Isak Pettersson. Han är inte 1,80.
Är han kortare?
Ja,
ja, okay, ja.
100%. Sorry, Isak, bror.
Sorry. Jag tror också, nu har jag inte tittat oddsen just bara i dubbelmötet, men Bayern München tror jag fan slår ut Arsenal, faktiskt. Jag, alltså, avslutar hemma på Allianz, den rutinen som ändå finns där. Vi diskuterade lite innan. De gör absolut en halvsvag säsong, men väldigt mycket ser värre ut på grund av hur bra Leverkusen är. Och Harry Kane får fan upp i 30 ligamål. Målet att kunna sänka Arsenal i det här dubbelmötet. Jag tror inte Arsenal klarar sig vidare.
Nej, det blir en jävla match. Det är två väldigt ovissa matcher. Samma sak, City mot Real Madrid har ju mött varandra i semifinal 2 säsonger i rad. Där det har varit, men första säsongen är det ju på något sätt helt sjukt. Det är Benzema som skjuter Real Madrid vidare i en match som City dominerar fullständigt över 180 minuter. Och det känns som att det var det dubbelmötet som gjorde att Pep Guardiola gjorde om sin taktik till året efter och fokuserade mer på defensiven. Men den överkörningen City står för förra året mot Real Madrid, den minns man. Det är en av de bästa insatser jag någonsin har sett. Det blir väldigt intressant när Real Madrid har kryddat med Jude Bellingham också, hur det här dubbelmötet kommer gå.
Ja, nej. Verkligen, ska vi lämna Champions League där så länge? Ska vi ta lilla titeln på stolta Europa League också? Vad har du för favorit i titeln där?
Alltså, det är svårt. Alltså, kommer Liverpool gå för ligan hela vägen in, så säger jag nog inte att man är favorit enligt mig, för att man kommer vilja prioritera den där ligatiteln så extremt mycket. Men framförallt så är det otroligt sexiga matcher. Det här är 4 matcher som jag kan tänka mig att sitta och kolla på alla. Och det känner jag, tror mig, verkligen inte alltid för kvartsfinaler i Europa League på torsdagar.
Nej, men jag tänkte om det att jag då är, alltså jag är ju jäv i frågan med tanke på att Liverpool leder. Men klart är det väl de sexigaste kvartsfinalerna vi har haft i Europa League på väldigt många. Känner man spontant
i alla fall. Jag har inte alla kvartsfinaler de senaste 5 åren i huvudet.
Det känns som att det brukar vara något dynggäng och en pissmatch. Liksom.
Jo, men alltså, det är ju verkligen, ja, men att du får ett, det är ju tråkigt för de lokala lagen att få möta varandra, men utifrån är det jättekul att få se Milan med Pioli som ifrågasätts hit och dit, men som fortfarande levererar. Roma som har fått en liten nytändning under De Rossi, hur de står sig i den här viktiga matchen. Det har varit Mourinhos styrka att han har tagit Roma långt i Europa när det liksom har hackat i ligan. Sen att se West Ham som vi följer dagligen eller varje helg gå upp mot Xabi Alonsos Leverkusen ser jag också fram väldigt mycket emot. Riktig hipstrig match och en väldigt, två väldigt trevliga resmål för dig som Liverpool-supporter som väntar er i en eventuell semifinal i Lissabon med Benfica eller Marseille. Så nej, men riktigt fina matcher. Och se er gå upp mot, mot Gasperinis Atalanta. Också en, nej, men en jävla fin match.
Mm. Ja, men det är ju... Ja, men så att säga, alltså just lag och alltså tar man supportrar historia så finns det ju väldigt mycket kring alla åtta lagen som är där. Alltså det är, vi pratar 50 000 pers på de flesta arenorna och stora bortaföljen och otroliga inramningar som väntar. Och där då, ifall någon har missat det, du var inne på det, men Liverpool-Atalanta då är ena, möter en vinnare från Benfica-Marseille i en semifinal och så Milan-Roma och sen då Leverkusen mot West Ham på ena sidan, upplagt för Xabi Alonso mot Jürgen Klopp. Finalen. Nej, i Dublin, fan. Eller?
Den bojkottar jag. Då blir det bojkott på riktigt. Alltså det orkar jag inte med faktiskt.
Tror du att det hade varit ett bra kapitel i den dokumentär som görs om Liverpool nu, att Xabi Alonso får vara den som gratulerar Klopp till titeln i Dublin?
Nej, sluta. Gå vidare. Ingo. Conference League.
Ja, vi kan inte ta Conference utan vår store Pappi Wilbo.
Vi väntar med Conference League.
Ja, nej, för fan. Vi ska komma till Conference League. Vi kanske inte ens kommer till Conference League faktiskt.
Men grejen med de här matcherna, Kristoffer Svanemar är väl kanske bäst i Sverige att prata om hur nice det är med Europa League supportermässigt. Och det är ju verkligen så att det är, ja, men det är en jävla bortaföljen som du är inne på. Och ja, Atalanta. De är typ hatade av hela Italien, va? Men de har ett bra bortafölje. Jag såg dem ju i Neapel förra året när jag såg Rasmus Höjlund innan jag visste vem Rasmus Höjlund var.
Det var något gidor nu med att deras arena byggs om i alla fall. Så jag tror Liverpool hade ganska begränsat med hur mycket biljetter man skulle få till den där matchen. Så det är väl det som talar lite emot publikfester just nu där borta. Men Milan-Roma, spontant, håller du någon favorit där?
Jag skulle säga, känslan säger Roma. Jag kan inte liksom förklara varför, men just för att man har en styrka i Europa-cupspel och Milan är så svår att analysera det. De kan gå på en run och liksom vinna 7 raka matcher utan att man tänker på det, för att de imponerar inte. Man ser, ska Pioli vara kvar? Vad ska hända med Rafaleao? Hur kan Giro fortfarande vara en startande anfallare i ett lag som ska gå till Champions League och spela Champions League, men likväl presterar de? Så jätteovisst, men magkänsla säger Roma.
Ja. Vi får säga, Milans Europa-rutin kanske vi inte ska prata om. Romas Europa-rutin, jag vet inte.
Alltså, men de har ju ändå spelat 2 finaler de senaste 2 åren.
Jo.
Det var där jag menade.
Ja, man pratar med vad alltså, sitter i väggarna.
Jag pratar nutid. Alltså spelarna i den truppen som är nu. Nej, alltså Milan har väl 7 Champions League?
9, nej, 7. Jag skulle, har de verkligen fler än Liverpool? Jag tror de har samma. Kan det inte vara 6?
Kanske.
Ja, chatten kan kolla. Det är väl Real Madrid på typ 13-14 och sen så 7.
Det är 7, ja.
Då är de framför. Okay,
ja. Vilka har ni? Har jag inte några 9? Är Bayern eller? Nej.
Nej, Liverpool är nog i så fall delar 3.
Men Bayern kanske har. Skitsamma.
Kanske Bayern har 6 och Liverpool 6 då. Mm. Det kan vara något sånt. Ska vi passa på att ta 5 minuter om söndagens Rule Britannia derby Manchester United-Liverpool innan Thomas Wilbach klampar in och gör detta italienskt?
Ska vi köra lite Rasenja-stampa, Ingo, och ta upp de brittiska första sidorna så tajmar vi in, för jag misstänker att det kommer vara en del om söndagens möte mellan United och Liverpool.
Ja. Yeah.
Jag
har
inte
mig.
Va?
Jag har
inte
mig. Nej, jag har inte det. Jag har inte det här.
Nej, okej.
Ja. Men jag tycker fortfarande det är hög medhörning.
Hos dig?
Ja. Rasenja Stampa, segmentet som tar oss ut i Europa tillsammans med ländernas första sidor.
Fredagsbollen efterfrågades lite i chatten. Så kollade du på något igår eller?
Nej.
Hade vi Empoli Bologna?
Japp. Den kommer Thomas ge oss 20 minuter om sen.
Jag ska vara helt ärlig. Jag kollade på golf igår.
Ja, det, men det efterfrågades också i chatten i alla fall. The players.
Ja, Ludvig gjorde, han började jävligt skitan bra. Han låg ju delat femma efter första rundan, men plus ett igår. Gjorde en putta väldigt dåligt. Spelade ganska bra, men putta dåligt. Så det ser kört ut. Men fortsatt spel, men långt ifrån täten tyvärr.
Mm. Du vet vad det absolut bästa med Ludde Åberg är?
Jag håller på Liverpool.
fint liv han har alltså. Ja. Så framgångsrik.
Fixa med honom.
Va?
Och göra en Fredrik Wikingsson också, skriva till honom och få med, honom, få med honom i podden.
Uff, nej, jag tänkte med att vi skulle få med honom till Lissabon eller Marseille sen eller någonting.
Det är dumt.
Tror han får ta notan i alla fall. Det är det viktigaste.
Ja, det har han råd med.
Det har han råd med. Det har han verkligen råd med. Men ska vi se vad England snackar om. Kolla, det kommer lite spansk boll från Ingo. Börjar han vakna. Och här har vi ju det vi var...
Kan du trycka upp dem, Ingo, så att vi ser också?
Det vi var inne på lite med Harry Kane som då ska gå upp mot Arsenal. From bad to worst. Gillar engelsmännen att leka lite med orden där, va? Ingo gillar det också, bara det att hans skratt hörs inte, för han har ingen mikrofon längre. Den har blivit borttagen från honom. Han har inte mandat att ha mikrofon. Men det där var vi inne på. Men om man minns Harry Kane från Tottenham-tiden så älskar han ju att spela mot Arsenal i alla fall.
Mm. Ja, men verkligen. Det har vi faktiskt inte pratat om när det här mötet. Vi sa ju bara att de har mötts väldigt många gånger i slutspel. Det har ju verkligen någonting att de ska möta Harry Kane och Eric Dier ska vi såklart inte glömma. Han får inte plats för den här löpsedeln otroligt nog. Nej, men Harry Kane och Arsenal har en historia och det har ju varit, de har ju gått upp mot varandra i en tid där Tottenham som vanligt inte har vunnit någonting, men Arsenal också har haft väldigt dåliga perioder och Harry Kane har ju faktiskt slutat före Arsenal majoriteten av säsongen han har tillhört A-laget men lämnade för att vinna titlar, vilket han inte ser ut att göra i ligan den här säsongen. Så för Harry Kane, den här matchen betyder mycket, Robin, helvete vad den här matchen betyder mycket, alltså, och är Bayern München ut här? Alltså,
då,
det är innehåll.
Det är kanske dags att bara lägga ner.
Ja, eventuellt.
Lägga ner hela karriären.
Alltså torska EM-finalen i sommar och åka ut här
mot Arsenal. Han bränner och avgör straffen.
Exakt.
Då lägger han bara fotbollsskorna och kliver ut på savannen.
Ja, nej, men och det, man tycker ju på något sätt, jag känner inget hat mot Harry Kane, aldrig gjort det, men jag på något sätt lider.
Det har jag gjort.
Ja, men jag vet att du har det, jag har aldrig gjort det, jag vet inte varför, men... Jag på något sätt tycker jag synd om honom, för det är inte så att Bayern Münchens säsong är hans fel. Han har gjort en helt otrolig
säsong.
Folk pratar att det är svårt att akklimatisera sig i nya ligor, att det kan ta tid och så vidare och så vidare. Det kolla på Harry Kane, helvete vilken jävla striker där.
Sen såg jag någonting som alltså, man pratade, han klev väl upp på 30 ligor tror jag efter att han gjorde hattrick mot Mainz senast, men då var det, han har 11 upp till Lewandowskis rekord för typ 2-3 år sedan. Då var han 41 ligamål, det är också helt sinnessjuka siffror. Men annars så de börjar kika lite på de där engelska sidorna mot United-matchen. Men vi kan väl ta upp, jag tror den andra första sidan. Det är ju kul för de som är med och tittar live att man får se lite annat. Mo's chest great.
Jävla rippa den här alltså.
Ja, det är faktiskt löjligt.
Mm, det där är ovanligt. Ja, men det känns inte fotbollskroppsmässigt. Det är typ Krickan som har varit ett alltså annorlunda där. Han ser inte ut som vanliga fotbollsspelare, men Momo är riktigt rippad alltså.
Men det här är ju också de första, så nu har han ju varit borta sen, det var ju en snabb, kort comeback mot Brentford, men han har ju varit borta typ 2 månader sen afrikanska mästerskapen. Det är ju första gången i hela sin Liverpool-karriär han är skadad. Så alltså, den där fysiska statusen har ju också gett resultat i och med att han har varit tillgänglig typ alltid.
Men vad menar han med... Om du tar upp den igen, Ingo, vi kan se Uniteds nemesis peaking at the right time, says Klopp. Vad menar han med att han... Han har ju inte spelat på 2 månader.
Nej, men att de kanske då har tagit sig lyxen att vara försiktiga med honom de senaste veckorna. Att folk kanske reagerar ganska starkt på att han inte fick starten mot City. Att man bara gav honom inhoppet. Sen gav man han 90 minuter i icke-matchen mot Sparta Prag. Och sen är ju Manchester United ett favoritmotstånd för honom. Så han kommer ju såklart göra 90 minuter och starta på söndag igen. Så det är väl mer det att här är hans stora match i den här delen av säsongen. Sen väntar ju landslagsuppehåll och sen kommer ju ny kula.
Det känns som att det passar Liverpool som har haft väldigt stora skadeproblem den senaste tiden. Att den här matchen ju spelas inför ett landslagsuppehåll. För nu kan man, det är ingen match på onsdag, det är ingen match nästa helg. Du behöver liksom inte tänka på det här sättet eftersom många ska åka iväg på international break, tänkte jag säga. Det var en onödig anglicism. Men Mohamed Salah är väl dessutom bortplockad från landslaget. Slipper på grund av tidigare skadeproblem. Så man börjar känna att...
Det blir uttaget en jävla träningsturnering innan han ens var skadefri. Det känner man bara.
KDB är också såklart inte med i belgiska truppen, men han spelar inte i helgen heller. Nej. Han är någon liten rehab, men det är såklart väldigt taktiskt. City kommer troligtvis vinna ändå, men nej, vad är känslan inför den här matchen då? Hur högt håller du FA-cupen med tanke på kvartsfinal i Europa League, redan vunnit Liga-cupen och en poäng, samma poäng som Arsenal i Liga-toppen i Premier League, med om det är 9 eller 10 omgångar kvar?
Alltså det är väl så här, alltså hur högt man håller liga eller FA-cupen, det är väl klart, alltså det är klart man helst vinner ligan, ska man välja någonting därefter så är det väl Europa League, och sen är väl FA-cupen 3, men när du är framme i en kvartsfinal och det ska avgöras i en match på Old Trafford mot din värsta rival, och dessutom då inför ett landslagsuppehåll 2 veckor där spelarna går isär från varandra annars, så det, alltså den här matchen betyder ju såklart allt, och det är 9000 pers i den där borta sektionen som åker från Merseyside, så det är Liverpool, om det nu fanns funderingar kring att vilar man någon spelare, hur tar man sig an den här matchen? Det är, alltså, det är ju bästa möjliga lag och full förväntan från alla håll att Liverpool går ut och försöker slakta United till den grad
det
går.
Men känns det inte också, vi har pratat om det tidigare, att våra lag har ju sällan mötts i så jävla viktiga matcher. Det har varit att alltså, de viktiga matcherna, det är en kvartsfinal i Europa League under Louis van Gaal, tror jag, för Klopps första säsong är det väl?
Det är till och med en åttondelsfinal. Men ja, det är alltså typ februari 16, ja. Så det är 8 år som vi hade något vettigt att komma
med. Och sen är det väl, spelar faktiskt en FA-cup-match under pandemin också. Som jag har glömt bort den. Alltså jag lyssnar på en engelsk podcast, en United-podcast. Och
ni vann med 3-2.
Ja, jag kommer inte ihåg den här matchen. Och sen förutom det så är det väl FA-cupen runt, jag kommer inte ihåg, ja, men det är verkligen att United var bra 00-tal och 10-tal. När United sen blev dåliga blev Liverpool bra. Så de är ju den enda gången de har slagit som en ligatitel i säsongen 08-09. Mm. Och då avgörs det ändå ganska tidigt. Alltså vi pratar tidigt i april tror jag att det är. Alltså det går ju inte liksom sista, det är som ganska likt förra året mellan Arsenal och City. Det är ju inte de sista 5 omgångarna, det avgörs ju ungefär den 7, alltså när Makeda gör det där målet.
Och sen slutar väl ändå på typ så 89 mot 87 poäng eller något sånt. Så
det fanns väl ändå med i sista matchen. Jag kommer ihåg att Jamie Carragher och Arbeloa började slåss sista matchen.
Ja, vi kan inte ha förlorat sista, att det är det vi ryker på.
Nej. Men alltså, det var aldrig riktigt spännande.
Men det är ju när Kiko Makeda gör, han kommer bli nu 2 mål mot Aston Villa. Exakt. Och vänder 2-1 till 3-2.
Tror jag är typ månadsskiftet mars-april där någonstans. Och sen möter vi Middlesbrough veckan efter. Skitsamma! Men just att det är kul att FA-cupen har sina problem, att man känner ganska mycket att man inte bryr sig, det är semifinal på Wembley som inte piggar upp. Men nu känner man verkligen, det är kvartsfinal mot sin största rival i ett möte mellan lagen som betyder mycket för båda lagen. Erik ten Hag vill rädda sin karriär i United, alltså torskar vi i den här matchen, det är ju den sämsta säsongen alltså på hur länge som helst. Alltså att vi är så fruktansvärt långt efter och att vi är chanslösa och vinner en titel samtidigt som vi ger Liverpool chansen att gå ännu närmare sin kvadruppel. Så ja, men en jävla toppenmatch som jag vet inte om jag ser fram emot den eller om jag är livrädd. Jag bestämde igår att jag ska se den med en Liverpool-kompis också. Så, senast jag kollade med honom blev det 0-5 på Old Trafford, tror jag.
Uff. Och sen några veckor senare fick Ole Gunnar sparken.
Ja.
Men för fråga från chatten här, om Ten Hag plockar 2 vinster mot Liverpool, då menar han ju både här slår ut oss ur FA-cupen.
Frågan är vilken som är viktigast.
Ja, ni vinner nog hellre i ligan och säkrar att Liverpool inte går mot den där titeln.
Jag tror inte att United som klubb tänker så. Jag som supporter kan tänka så, men jag tror inte att Erik ten Hag tänker så.
Nej. Kan du tänka dig, du ger upp FA-cup-titeln mot att Liverpool...
Jag kommer inte svara på den här frågan.
Nej. Nej, okay. Men hur tror du... Okej, vi stannar
men, i... Du får gissa svaret.
Jag vet ju vad du tänker.
Jag kommer inte säga det.
Om det, nu tror jag ju verkligen, men om det skulle bli en kölhalning igen, kanske inte 0-5, men liksom 0-3 Liverpool, vi går in i ett landslagsuppehåll, eller är man helt säker på att Ten Hag stannar säsongen ut? Alltså, eller skulle det finnas en förnedrande förlust ifrån att de kan fan ändå agera nu? Vi har pratat mycket om alltså, hoppet upp i ligan, ganska långt till Champions League-plats där också.
Vinner, jag tror att det är 11 poäng om Tottenham vinner sin hängmatch till femteplatsen som ser ut att leda till Europa nu. Och vi ska möta Arsenal, vi ska möta Chelsea, vi ska möta Liverpool. Så jag tror att det blir väldigt tufft. Men samtidigt, ska vi ha en interimtränare för vadå? Alltså det känns lite som att nu har vi gett honom chansen så här länge. Så att David Ornstein hade en sån här Ask Ornstein och fick frågan om Erik ten Hags framtid. Och han sa att han ser inga tendenser till att United ska byta tränare nästa år. Det betyder ju inte någonting egentligen att han inte hör rykten om att United hör sig för. Men det sista är absolut inte sagt. Och en FA-cup-titel skulle såklart rädda Erik ten Hag väldigt mycket. När han ska imponera på Sir Jim Ratcliffe på Dan Ashworth som ser ut att komma in som ny sportchef eller technical director eller vad fan allt heter.
Ja, och framför, så, i detta fallet skulle det betyda dessutom då slå ut Liverpool och troligen behöva slå ut City eller vinna över dem i en final. Så då skulle ju också resan mot en FA Cup-titel bevisa någonting.
Ja, exakt. Kanske. Alltså jag fick frågan för länge sedan om en FA Cup-titel räddar hur jag ser på Erik Ten Hags framtid. Och jag sa nej. Nu får man Liverpool och slår man City på vägen. Då tycker jag att det är en annan sak. Men om vi hade fått samma väg som vi fick förra året, så vi mötte väl Fulham i kvartsfinal, vi mötte Brighton i semifinal och Newcastle i final när vi vann ligacupen, och då var det något liknande när vi gick till final i FA-cupen mot Manchester City. Att få en sån väg fram till en titel samtidigt som man inte kan föra spelet mot Fulham hemma i Premier League, ska man ge en tränare tid bara för den lilla titeln, då tycker jag mer att man måste kolla på prestationer över ett år. Därför så, för mig betyder inte FA-cupen att jag vill se honom nästa år, men det är för honom en otroligt jävla viktig match. Det kanske är hans viktigaste match i hans United-karriär imorgon.
Mm. Har vi 16.30 söndag eftermiddag som gäller.
Mm. O'Leary's Norrköping.
O'Leary's Norrköping, ja. Fy fan.
Wings och Guinness. Det är typ St. Patrick's. Det är idag, eller? Jag har sett massa reklam.
17, det är det väl?
Ja, det är 16.
Eller ja, men de kanske alltid firar på lördagen då.
Ja, jag okej, vet
då.
Faktiskt inte. Chatten, hjälp oss med St. Patrick's. Jag har sett massa reklam att så det blir Guinness imorgon.
Jag var i Dublin på St. Patrick's. Det är 2019. Kanske.
Kul eller för turistigt?
Kombination. Ja. Och framförallt så...
Dyrt i Dublin, va?
Ja, Dublin är piss. Ja. Alltså Dublin är ju som England fast dubbelt så dyrt. Helt värdelöst.
Alltså folk klagar på att London har blivit snarare... Alltså London har blivit svenska priser i stort sett på bärs.
Så Dublin är typ dubbla.
Det är så. Alltså.
Nej men för framförallt, du har ju Apple och en jävla massa stora företag har ju etablerat sig där på grund av fördelaktiga skatteregler.
Ah.
Och så kör de ju euron dessutom. Så det är ju värdelös kombination.
Euro?
Ja,
fan, nu blir jag utbildad. Jag visste faktiskt inte att det var euro.
Nu lär jag lite St. Patrick's Day till.
Jag fick någon jävla Skottland, de har egna pund, skotska pund. Men de funkar i England också. Men de har helt, det är liksom inte Queen Elizabeth, det är något annat skit.
Men går alltså rakt, ja men också valutan är en till en alltid.
Det är samma, okay. Men det var bara att jag fick det. Vad fan är det här?
Nej, Dublin på tal om, ska man ju dit 22 maj eller vad det är när Liverpool spelar final i Europa League igen. Nej, fan, det är 19 maj sista hemmamatchen, det är otroligt. Det är otroligt. Vad har vi status på Thomas Wilbacher som skulle komma kvart över 11?
Kvart över 20 över, sa han. Alltså det blir väldigt pildrunkigt. Ska vi köra Rassania Stampa med, men vi går till
Spanien. Vi tar Spanien.
Vi bara bocka av italienska också, eller?
Alltså, det är dumt. Ej dumt alls.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Jag hör något.
Vi hör här. Vad har vi där? Ska du... Oh, hej!
Hej! Vi är på Marca.
Vi var tvungna att ta det redaktionella beslutet att kliva in i Spanien också utan att ha det på plats.
Härligt, mår alla bra?
Mycket, vi undrar framförallt hur det är med dig.
Jättebra,
Det har ju varit sån här distriktssamling för okay. Stella. Och då gick allt åt helvete. Alltså inte för henne, nej, men med min planering. Det fuckade upp så rejält.
Fick och sen bild från AIK-boxning i morse. Jag bara, vad fan är det som sker? Ska du sopa på svanen eller?
Ja, exakt. Det hade jag i och för sig gärna gjort. Ja. Han skulle ju också vara här. Men sen är det ju så, när man är lite stressad, då är ju alla jävla trafikdårars morsa ständigt gravid alltså.
Jaja.
Hon är, det här med trafikdårarnas morsa är ju ständigt gravid. Det är 30 väg, då kör de i 10, du vet. Jag har varit förstappen på vägen hit från Solna i alla fall. Det var kul.
Det kan jag tänka mig.
Ja, det var min morgon det. Är det något drag i chatten?
De är såklart lite förbannade över att det har varit mycket engelskt fokus.
Perfekt. Jag tycker ändå att de har accepterat det ganska bra.
Ja, absolut, ja, absolut.
Det är väl 90% brittpittar. Sen så är de där 10% ser jag. De är högljudda. Exakt. Så de låter nästan mer. Tills Liverpool-gänget bara bestämmer sig för att vi är de som rullar.
Och det värsta är att jag kliver ofta på båda. Jag har ju två saker jag kliver på. Serie A och Liverpool. Så jag får ju väldigt mycket hat.
Min lillebrorsa var på någon Manchester United-samling i, alltså han har någon polare i Gamla stan.
Ja, men de kör poliers där någon gång ibland tror jag. Var det han som du och jag...
Bra på prutten var han, brorsan, när jag såg dem igen.
Ja. Var det han jag har träffat eller? Som vi såg allsvenska premiären med förra året. Var det
kan,
han?
Ja, exakt. Jag har bara en. Så att, ja, det är nog han.
Jag träffade honom.
Ja. Ja, men fan vad fint att vara här. Ja, vi kastar oss vidare in i programmet tycker jag.
Det gör vi.
Ska jag inte störa för mycket här inte?
Nej, vi har kommit...
Kul att du är här också.
Vinka till lite där också.
Hur mår kuken och så vidare. Var är vi?
Ja, men i Marca, det står att Real Madrid har revansch att utkräva efter förra årets överkörning helt enkelt. Och sen en bild på Vinicius och Haaland från förra årets möte när Real Madrid vinner, när Manchester City vinner väldigt stort.
Ja.
Du, ni diskuterade lite i Tutto Balutto, lyssnare, kring lottningen. Vi har varit inne lite övergripande på lottningen, men vi kan väl med kanske då City Real i utgångspunkt. Vi fastnar ganska mycket i Arsenal, Bayern München. Vi har diskuterat lite två halvor av det där slutspelsträdet. Som
jag sparar konferensen
lite...
till dig.
Ja, Conference League kommer vi tillbaka till såklart. Ja. Men
italienska ettorna har inte kommit upp.
Nej. Lugn, sparar vi. Men jag vet ju att du håller Real Madrid som ett finallag. Då ska man ta sig förbi City. Hur fan ska det gå till?
Mitt problem är, hur ska det gå till? Det är inte så att City såg odödlig ut i andra halvlek mot Liverpool. Och det var ju Liverpools B-lag. Så hur ska det gå till? Ja, de ska spela på Bernabeu. Andra matchen va?
Det är det inte.
Skitsamma. Nej, okej. Börja Bernabeu. Nej, men det är för mycket gå till förra årets slakt. Det är en match, så att säga. Och ett lag, även om kanske spelar i samma. Men som jag sa i Tutto Balutto, det är inte så att Ancelotti inte har lärt sig någonting av den matchen. Det är ett Real Madrid som jag tänker liksom komma att approacha det här dubbelmötet på ett annat sätt än vad man gjorde förra året. Så det är ju snarare det jag tar med mig från den matchen är ju att Real Madrid har lärdomar. Sen är det klart att Pep Guardiola kommer med överraskningar rent taktiskt och han har också andra spelare som han kan använda jämfört med den möten. Men jag tycker man övervärderar andra matchen inför den här matchen alldeles för mycket. Och sen tycker jag också man övervärderar matchen mot Leipzig. Eller båda möten, men framförallt då den på Bernabeu. Som i grunden jag tycker ändå var en match som präglades väldigt mycket av att Real Madrid ledde. Det sa ju Ancelotti efter den matchen också att... Ja, men vi approachade en fel och man stod för lågt och lite sånt där. Men jag förstår samtidigt, ett bra lag man möter, man leder med 1-0. Att en matchbild kan se ut så, det är liksom inget konstigt. Det är inte Real Madrid mot Leipzig vi kommer få se i det här mötet.
Det är inte det Real Madrid vi kommer att säga. Nej, för guds skull.
Nej, sen är det såklart att det var liksom, mina två favoriter var ju City och Real Madrid. Och de möts ju nu. Så det är ju så med spel i kupper, när det ska lottas, vilka som ska mötas. Det vet man ju inte innan, men du måste ju ändå singla ut ett par lag som du tror på. Och det här var ett då.
Vi snackade lite om det, att det, till nästa år, det nya Champions League-formatet, så kommer man jobba lite mer sidning även i slutspelet, eventuellt.
Är det
något man diskuterar för att man vill ju tvinga fram egentligen drömfinalerna. De är väl lite besvikna på att inte få drömfinalerna. Hade du velat säga att typ City och Real inte kunde få varandra? Om man nu håller dem som de två bästa i Europa.
Tennislottning.
På förhand. Att de inte ska mötas för en semifinal.
Ja, men exakt. Att man man har sidning på dem. Problemet Precis. Blir ju den sidningen. Den verkar funka i tennisen, men jag tror att den skulle bli svår. Det skulle bli väldigt mycket polemik kring i fotbollen. Att hitta en så nära som på perfekt...
när Italien-gänget ska hålla Inter som etta i världen. Liksom.
Ja, det skulle sägas från den matchen att Inter gjorde det faktiskt bra. Över två möten. Tämningen är överlägsta på första, i första matchen vinner 1-0. Andra matchen så gör ju tyvärr Simone Inzaghi en del taktiska, dåraktiga grejer. Och det är ju problemet med den matchen tycker jag. Inte att Inter som lag är dåliga, utan Simone Inzaghis felbeslut.
Men alltså hans byten är helt otroligt. Att avsluta matchen med Davy Klasen på plan och alltså, det var den ena skitspelaren efter den andra.
Men det går inte att ta in liksom.
Och det är där sen ska man också ha respekt. Vi pratar om Arsenals orutin kontra Portos rutin. Att Porto är tuff att möta. Är något lag som är vidriga på ett bra sätt med rutin i Champions League, så är Atletico Madrid. Hur mycket mellansäsong de än har i La Liga, så är de ett jävligt tufft lag att möta i dubbelmöte.
Men jag tycker den här Champions League-veckan också bra visar. Vi pratade lite innan om Arsenals straffskyttar, de fyra bästa som slår in fyra helt otroliga straffar. Du måste alltid se till att ändå behålla dina bästa spelare på planen så länge som bara möjligt. Du kan inte byta bort dig så tidigt.
Jag tycker chatten är med och säger bra grejer. Alltså, Despresso Cat skriver helt sjukt att Real Madrid skiter i att förstärka mittbacken, tycker jag också är jävligt märkligt med tanke på de skador de har. Och som några säger, är inte Real Madrid skador ett stort problem? Jo, det är det. Det är ett problem, men det är fortfarande ett lag som har Jude Bellingham. Det är fortfarande ett lag som har Rodrygo i sitt livslag. Det är fortfarande ett lag som har Vinicius Junior. De har Luka Modric. De har Toni Kroos. Alltså så här, det är fortfarande ett lag som är otroligt bra. Sen ställs de mot City. Mm. Det är såklart... Jag förstår ju odds favorit på City i det mötet. Jag har ju någonting som jag tror... Visst, han lyckades förra året. Han kanske har knäckt nöten nu. Men annars har jag under en lång tid haft problem med Pep Guardiola i april. Mm. Han är svag i april och i maj. Och han har alltid varit det i kuppspel. Till skillnad från... Eller inte förra året då.
Och det men man kan argumentera
då får vi se om han har liksom lärt sig någonting. Eller om Ancelotti är slugare i det här mötet.
Jag tycker att man såg innan det kom in om. Jag tycker att man såg tendenser till den Pep Guardiola i andra halvlek mot Liverpool. Att han anpassar sig för mycket över Liverpool. Liverpool med väldigt många spelare borta. Och Pep Guardiola, ja, men det syns att han är rädd för att komma till Anfield och anpassa sig efter Jürgen Klopp med liksom skadeskjutet Liverpool. Vilket jag tycker är fel. För Pep Guardiola är bäst när han bara kör sitt spel. Och de ska kunna spela ut i det där Liverpool. Vilket man såg första 20 minuterna i den matchen. Så jag hör Thomas, sen vill jag ändå säga att jag tycker att City gör en fantastisk april för två år sedan också. När man går upp mot er i ligan, man vinner med typ 13 raka matcher. Man fullständigt rullar ju ut Real Madrid över 180 minuter. Men sänks av två sena Benzema. Nej men alltså, spela om den matchen 100 gånger så gör ju Benzema det där två kanske och City vinner resten. Så jag tycker att det är hårt att säga att man chokade den april. Mm. Men du har ju de här... finalen mot Chelsea när man för första gången på en hel säsong ställer upp utan varken Fernandinho eller Rodri på planen. Man har åkt ut mot Monaco, man har åkt ut mot, jag kommer inte ihåg, men man har åkt ut mot på pappret väldigt svaga motståndare. Så det är bara att se om Pep har lärt sig helt enkelt, om man lyckats få till. För defensiv, man släpper fortfarande in mål, det gjorde man inte förra året, det var det som man förändrade. Men i år tycker jag att de är inte lika självklara som de var förra säsongen.
Nej, defensiven som sagt, men annars egentligen, för ska de ställa ut sin bästa elva mot Real Madrid, så är ju det den bästa elvan. Denna våren är ju exakt samma bästa elva typ som förra säsongen.
Det är Gundogan.
Det är Gundogan out och att man då och lite har offensivt balanserat det i så fall. Och då är väl frågan...
Bernardo där...
Det blir ju att Bernardo Silva kliver ner lite mer.
Ja,
helt enkelt. Och så har man ju spelat antingen Grealish, Doku eller... Alvarez lite mer då i en offensiv vänsterposition.
Mm. Ja, nej, ja, Grealish ska in där, men han har väldigt...
Medan då Real Madrid skador, som sagt har fått in en Jude Bellingham, om vi bara ska alltså diskutera styrkeförhållanden från senast. Vad har vi mer i Spanien, Ingo?
Vet du vad det stod på riktigt, eller jag chansade såklart?
Nej, jag hade absolut ingen koll.
Vad
du säger kring den spanska lingvistiken, jag uttalar mig inte alls där. Här har vi veckans...
Vamos, vi kommer vinna Champions League, säger
han. Vamos, han kommer till rätta Champions.
Det är ganska bra.
Kubasi, jag kan knappt uttala det. Jag har knappt lärt mig det. Har du koll på den 17-åriga sensationen i Barcelona?
Mittbacken.
Yes.
Stenkoll. Stängt honom 10 matcher den här säsongen.
Matchens bästa spelare mot Napoli. Mm. Prisad och uttagen i det spanska landslaget. Direkt också. Det bara poppar alltså, upp. Sådana här spelare.
Grejen med spanska landslaget, såg du truppen som kom ut nu?
Alltså man
är ju van med att ja, men Spanien när de vinner trippla mästerskap 08-12, att det är liksom, ja, men du kan varenda spel, du känner igen varenda spel, du har relation till varje spelare. Här är det så här, det är många man inte ens har hört namnet på. Och det är ju så här, det poppar upp, ja, men La Masia-produkter hit och La Masia-produkter dit, sen kommer någon från Girona, sen kommer någon från Real Madrid, och så här, det är ju samma typer av spelare överallt. Och det, de saknar ju en nia. Men det spanska utvecklingen är så fascinerande, för det är så fantastiska fotbollsspelare, men det är väldigt liknande typer av fotbollsspelare. Alla mittbackar som kommer upp är också Gerard Piqué mittbackstyper, om du fattar vad jag menar, och det är mindre Puyol-typer, vilket jag tycker saknas för att Spanien ska ta det där liksom sista klivet och vara en av förhandsfavoriterna till att vinna mästerskap. För förutsättningarna att sett till individuell kvalitet finns ju absolut där, men jämför med Frankrike eller England så är det mycket mer olika typer av fotbollsspelare. Du har en, ska vi säga, en Declan Rice på centralt mittfält, och du har en Harry Kane, eller du har en Jude Bellingham tillsammans med Bakayu Saka, eller Phil Foden, som, eller Phil Foden kanske är mer spansk, men medan Spanien har bara Phil Foden. Det är ju ganska bra det också, ska säga.
Ja, det är helt okej. Vi var inne på Kubasi och hans match mot Napoli, och sen rakt in i spanska landslagstruppen. Det är inte långa vägar till landslaget i Spanien.
Ja, men någonting som man faktiskt kan säga om det, även om ni sa det, men det är ju att våra 05 och 06 är tydligen inte tillräckligt bra och tillräckligt erfarna för att spela i det svenska landslaget. Däremot så kan ju spanjorerna kasta in vilka 07 som helst. Och sen, jag fattar, Kubasi har gjort en dundermatch i en åttondelsfinal. Han ligger längre fram än vad Lucas Bergvall gör. Jag säger bara, varför ligger inte Lucas Bergvall längre fram då? Varför har han inte, som du sa, allsvenskt? Varför har han inte fler allsvenska matcher i västen? Varför kommer vi inte längre med då våra största talanger, med tanke på att det är en riktig... Ja, men han är i Spurs nu, de har valt honom in i sitt A-lag. Han ska göra försäsong i juli med Spurs. Hur kan det vara så att det inte har gått fortare för honom här då i så fall?
Men är det där, hur mycket tror du, om du bara, jag vet inte om ni pratade om det i gårdagens avsnitt, men
nästa konstgrässpelare för övrigt, Kubasi, han spelar ju på konstgräs fram till december.
Det känns som att
Fredrik, ja, men, om den debatten som jag vill fortsätta döda bara.
Ja, men det känns som att Fredrik Wester-intervjun har fått lite, alltså, slag, att folk blir chockade. Ja. För det där är ju en klassisk svensk gärning bland svenska fotbollssupporter, att alla ska tycka samma sak, att konstgräs, ja, men, inte bildar
man mittbackar. Man hittar någonting som man ska tycka,
och då tycker alla
och så
samma
tycker man
sak.
Att man är lite spetsig i de tankarna, och så får det fäste.
Liksom. Och ingen vågar tycka annorlunda, för då går man emot svensk läktarkultur. Men gällande, alltså, Lucas Bergvall och sådana saker, hur mycket tror ni att det spelar in att U21 spelar
jag måste bara vara tydlig. Nej, jag, om det har betydelse tycker jag att det är helt idiotiskt, för det är ju inte en avgörande match. Alltså, det är en gruppspel. Gruppspelet tar slut i december.
Ja, jag har inte koll, jag bara läst.
Nej, men det är alla matcher ju avgörande i det där gruppspelet. Då ska ju spela där i höst också, för då kommer de riktigt avgörande.
Och det betyder egentligen inget för svensk fotboll att du spelar att U21 är
framförallt
en
framförallt så betyder det
vad succé med 15-generationen.
Jag står i bar Uber i Prag, så jag älskar att alltså, vi fick den dagen.
Det ska ha 0% påverkan vilket landslag en spelare tas ut i. Vad fan U21 vill. Så är det. Det är juniorfotboll.
Jag tycker samma som vi. Jag tycker att det är tråkigt att Kobbie Mainoo inte är med i engelska landslagsgruppen nu, och att Jordan Henderson, som är liksom slut, får plats där innan, och att han ska se och lära i U21 först. Jag tycker att det är ett pissigt argument. Är man tillräckligt bra?
Sen kan det vara så att...
Sen är han kanske inte tillräckligt
alltså
bra.
Alltså, jag köper argumentet som säger att, ja, men Lucas Bergvall kanske inte är tillräckligt bra för att spela. Alltså, nu tror jag att han
Gustafsson
är det.
Samuel Gustafsson spelar där. Vad har han för framtid?
Alltså, nej, men jag skiter i framtid. Jag bryr mig om här nu. Hur vinner vi nästa fotbollsmatch?
Om två är lika bra så satsar du hellre på en 18-åring än en 30-åring som
ja,
har lämnat
absolut,
i Sydkorea.
Absolut. Och det är möjligt. Men jag lanserade ju teorin i Toto Valuto, lyssna gärna på det. Men det låg i grunden då, var ju att Jon Dahl Tomasson upprepade en sak väldigt mycket på den där presskonferensen. Det var ju, jag tror att, han sa inte att det, han sa att det kan se väldigt annorlunda ut nästa trupputtagning. Mm. Jag tror ju snarare att han, om man säger att han inte var populistisk, det kan jag ju hylla, att han liksom tar sina egna beslut. Men snarare kan det vara så att han har planerat sin populism genom att inte ta ut Lucas Bergvall, Rooney Baggio och dem nu. Och så går vi, han känner att det här laget kommer kanske inte gå så bra de här två första matcherna, alldeles oavsett vilka som kommer in. Och så ser lite hackigt ut, första samlingen, sen till andra samlingen, bam! Ut med Ondrejka, Simon Olsson och så vidare. Och så kommer Rooney Bardghji, Lucas Bergvall in.
Du får näven.
Och så visar han att han har handlingskraft. Och att han pekar med hela handen och visar att ingen är klar i det här landslaget.
Ja, men tvärt. Nu nämner du ju spelarna som kanske däremot är de som får sin första chans. Snarare kanske tycker jag att ja, men ta dit Samuel Gustafsson, ta dit Kristoffer Nordfeldt, så får de väl visa sig.
Nej, men
ni har ju tydligen varit med här i 5 års tid, så då får jag väl se vad ni duger till. Och sen så kan han ju visa att ni fick chansen av mig, och sen sa jag tack och hej.
Exakt.
Sen måste vi bara föra till protokollet. Alltså Samuel Gustafsson och Högmo, de är i Japan. Båda ni, har, ni pratar om det i Tutu Balutu och du säger det.
Samma sak.
Urawa Red Diamonds är Japan. Du frågar om det var Nordkorea.
Det är roligt också att de skriver såhär.
Sydkorea för att förtydliga.
Ja, det är att Gusten hade fel där faktiskt.
Det är roligt, Jordan John skriver såhär. Kappvändar Wilbur. Såhär, mamma. Vadå kappvändar? Det kan ju vara så att jag tänkte ett steg till. Dagar går, tankar snurrar. Till skillnad från liksom, vissa skallar där det står stilla. Liksom.
Det är det som är
så... När man tänker en tanke så kan du inte förändra den. Det är möjligt att jag efter första matchen Real Madrid City säger, är de inte en chans? Är en kappvändare då? Eller har jag sett att det ändrar min åsikt?
Du sa att skulle vinna.
Exakt. Det är liksom...
Det är inte lönt, vi tycker någonting. Vi bara väntar och ser vad allt går.
Jag tippar United trea. Jag är en kappvändare om jag tippar att United inte kommer trea i år.
Ja, nej men alltså, saker händer, du ser saker, det är rörelse.
Ja, vi är 30
poäng bakom. Du förändrar kanske hur du ser på saker och ting. Ingenting är konstant, så att säga.
Tippar det också.
Vad ska vi ta i tal
med? United före Liverpool.
Jo, sen är ju Jalken helt ute och cyklar. Det är en helt annan sak. Så du kan ju vara dålig på att tycka också, men jag är ju sällan det. Så att, eller tippa dålig på att se framtid.
Vad kommer Blåvitt i år?
Nej, topp 5.
Ja. Såg vi igår, satte ner foten.
Ja.
Bayern. Vi ska söka Bayern också, Thomas. Hörru,
Bayern däremot. Oj.
Har Kim fått sparken?
Alltså, Kim kämpar på sociala medier just nu.
Jag
ser... Varför håller han på?
Nej, alltså han är inte ute. Aha. Men folk... Och konar.
Jag vet inte vad folk... Gustav Karlsson, kommentator. Gurra imiterar. Ja. Han är väl bajar också. Han drar ju en lång drapa om allt som var hemskt med Hammarby. Sen har han tagit bort allting efter. Ja. Bara,
det var den här Hoffman hade frågat om man skulle vara med 08 Stockholm.
Då fick man inte tycka någonting längre.
Nej. 08 Stockholm.
Ja, det var det. Ska vi ta oss till Italien? Yes. Kom igen nu, Ingrid, för fan.
Blir det spelpodd idag förresten? Folk undrar, ska vi ringa Ola?
Det blir spelpodd 12:15 ringer vi Daniel Olenklint. Då ska vi gå igenom helgens bästa spel. Det kommer ju bli fint som snus, va?
Mysigt.
Vad är vi?
Corriere dello Sport. Giovicchiama Bayern.
Kan du ta upp den där lite kort bara? Det är ju lite fint här. Du ser i den översta där, Aggrediti. De är alltså överfallna. Ni ser kanske att det är Ciro Immobile och hans vackra fru. Och det här är någonting som jag misstänker ni två brittpittar inte har hängt med i.
Ja, men jag har sugit åt mig av det du har delat med dig kring detta. Att han har blivit lite mordhotad till och med rent av.
Ja, han blev då, vad ska man säga, det var en grupp människor som gick fram mot dem. Och menade väl på att det var dödshot och lite sånt. Det som var intressant, om det här hade hänt i Sverige, vad tror ni hade hänt då? Det hade ju varit fullständig kalabalik.
Klubben hade lagt ner hela ligan.
Vad är vi världsmästare på i Sverige? Det är några saker. En sak, det är att fördöma och tro att det ska göra skillnad. Vi ska ut och fördöma saker och ting. Och
så tror man att det är vi ganska bra på också.
Men bra, nu har jag varit ute och fördömt. Så att nu måste vi alla fördöma det här. Och sen så har man inga egentliga åtgärder till problemet. I Italien pysslar man inte med själva fördömandet speciellt mycket. Men det gör man väl, men inte på samma sätt. Men det var så kul. Då fick Lotito, Lazios president, fick ju frågan om det här. Att så här, hur hanterar ni Ciro Immobile-situationen? Varpå han svarar. Han har tre telefoner i handen. Han tar upp alla tre telefoner och bara... Jag får 500 dödshot om dagen. Jag tycker Immobile ska sluta böla. Så jag sätter han sig i bilen och åker iväg. Så hans egen president säger bara, släpp det där nu, gå vidare. Dödshot är en del av det här också.
You signed up for it. Fy fan.
Ja.
Vad fan händer i Lazio förresten? Sarri out. Sarri out.
Sa han upp sig eller?
Han sa upp sig.
Han sa upp sig.
Och out of the blue.
Uppskattas. Out of the blue. Faktiskt shit. Kliver.
Hans stab verkar inte ha vetat speciellt mycket heller. Så de är kvar i Lazio nu säsongen ut. Men problemet blir ju för staben då att de är beroende av det här arbetet. De har inte några 100 miljoner på banken och så vidare. Så försvinner deras deras gubbe. Så där, ja, mycket märkligt. Sarri har inte uttalat sig själv än, så man ser ju fram emot att höra vad fan som hände. För det säger i alla fall Lotito, han lät ärlig när han sa det, att det här var från ingenstans. Man drog han, lämna skutan liksom.
Är det att han har känt på att inget kvar att slåss för den här säsongen?
Alltså kapten Inkrygg, du tar ju din båt i hamn, sen är du kaptenen sist och lämna skeppet så att säga. Att det,
kan inte samtidigt ändå vara uppfriskande med träna? Alltså, du hade ju inte hatat om Ten Hag bara hade sagt efter söndag 0-3 att nej, men jag är inte rätt man från den här klubben, det är nog bättre jag kliver av.
Vad Sarri var mer uppskattad i Lazio än vad Erik Ten Hag är.
Alltså. Det är ju inte asvårt att vara mer uppskattad än Erik Ten Hag är. Men,
nej, så är det.
Men jag kan ändå gilla en tränare som inser att de inte kan åstadkomma något.
Sen är det då första sidan också på att Juventus har ringt till Bayern München. Juntolin, nya sportchefen som var i Napoli tidigare. Juventus har varit i München och haft möten. Två spelare som man vill ha. Det finns ju tydligen någon ägarklausul kvar då på Sirkse som gör succé i Bologna. Visserligen skadad just nu. Men som Juventus jättegärna vill ha som nummer 9. Tolkar jag också som att kanske Vlahovic är på väg någonstans.
Någon har varit handlats.
Och sen Goretzka ska jag säga också. Ja, vill Juventus också ha. Men att Bayern väntar för att de vill veta nästa tränares intentioner med spelarna innan de börjar agera.
Ryktas det något om Bayern München eller? Alltså Xabi Alonso verkar vara första val, men bakom honom pratas det någonting.
Ta väl tillbaka Hansi Flick eller något sånt till slut. Men alltså, men bara, jag tror det var det du skulle fråga kring Dusan Vlahovic. Alltså jag har ju svårt att säga större klubbar än Juventus.
Arsenal, Chelsea, PSG kanske.
Alla som behöver
ingen engelsk lag, inget engelsk lag kommer att vara Vlahovic.
Skadebekymret
är ju löst.
Jo, absolut. Alltså,
han gjorde typ målet 10 matcher i rad här efter jul när han äntligen liksom var tillbaka.
Ja, nej, absolut.
Han är ju en otrolig jävla spelare.
Nej, jag vet. Men det är ju att
vänsterfotad nia.
Även om folk kan kolla på liksom sportkörningar som vi har pratat om här, ljumskproblemen, att han har opererat in det där nätet. Så jag tror att folk drar sig för att splasha miljarden, vilket han kommer kosta när det är en spelare som har sådana problem och haft det och kanske inte gjort så många hela säsongen senaste tiden. Men det är en nummer 9 flytt. Alltså du har Osimhen, du har Vlahovic.
Jag tror nog att det kan komma klubbar även Watkins, från England och vara intresserade.
Det tror jag absolut också. Chelsea
var Chelsea liksom?
De plockar tillbaka Lukaku.
Nicolas Jackson gjorde lika många
mål. Men ni hör ju. Alltså, det är klart att Vlahovic Darwin kan göra en jävla säsong i Chelsea. Alltså är han bara hel så är han helt otrolig. Så här, ska vi prata om Gyökeres till olika storklubbar. PSG är intresserade där också, men så även engelska, Chelsea.
PSG kommer aldrig vara.
Vad var det Niklas Gide sa i torsdags, Robin?
Det är inte aldrig.
Europa League-studion inför Atalanta Sporting Lissabon, så sa ju Gide till panelen där liksom, Gyökeres, hela världen pratar om dem som världens bästa nia just nu. Nej, det gör det inte.
Italien har jag inte sett ens en notis.
I England vet inte folk vem han är. Nej. Så det låter oss vara
tydligt. I Championship så vet man vem man är.
Coventry-gubbarna
och typ fulla med gubbarna som tror att han skulle ersätta Mitrovic på den nivån.
I grunden spelar jag hellre med Vlahovic än Gabriel Jesus. I grunden spelar jag hellre med Vlahovic än Rasmus Höjlund. I grunden spelar jag hellre med Vlahovic
än Rasmus var din gubbe.
Han är ju min gubbe, men han är provinciale. Han är fortfarande Atalanta. Alltså Vlahovic är en bättre spelare.
Ja.
Och kommit längre.
Kan Atalanta göra något mot mitt älskade Liverpool?
Det tror jag inte. Alltså det beror ju på er skadesituation. Alltså det ni har med er, nu är Atalanta ett race om Champions League. Men de kommer gå för den här matchen. Det är framförallt för sina supportrar. För då måste man ju förstå att Atalanta-supportrarna att möta Liverpool. Addera då att det är Klopps sista resa här nu. Jag slutar på hans resa. Och bara få möta dem är ju hur stor som helst i hela Bergamo.
Ja, vi möttes ju pandemisäsongen och vann med 5-0
i Bergamo. De kommer göra allt för att göra livet surt.
Men har ni alltså United borta och sen har ni Palace hemma och sen så har ni Fulham borta mellan de här matcherna.
Ni är ju mega favoriter, men det kan ju bara säga om du inte har sett Atalanta så mycket i att se upp. Alltså för det är ett jävla lag när de får träff. Men ni som sagt med det
och så avslutar vi hemma så där är jag inte jätte.
Alltså det som är grejen som vi pratade lite om där förut, Thomas, att Liverpool det här är ju en, alltså en titel. Liverpool går ju all in för ligan och påverkar den här ligan minsta lilla så kommer de ju kunna skita i det.
Ja.
Inte skita i det, men det gör ingenting.
Jag menar bara att det är farligt mot Atalanta, alltså i och med att ni går för ligan. Så det är väl det som eventuellt då skulle kunna vara. Sen längst ner här, Bologna La Fuga Champions, flykten mot Champions, det vill säga att de har flytt från dem under Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina, vann sent igår, trots att Sirkse var out, så gjorde man mål 90+4, Bologna har nu 54 poäng. Att, det är ju ett sånt, du vet, efter varje match så går de, igår också fredag kväll,
ja,
strålkastarljus.
Ja, men 90+4 också. Det ska inte vara en självklar seger. Det ska inte vara 3-0. Nej. Det ska vara den där segern som är...
Ja, men rubriken idag hade ju varit allt Sirkse. Att han var out och lyckas inte göra mål. Och nej, hur ska det gå nu? Kommer man börja tappa? Får man in det där målet och nu är det bara total eufori liksom. Hela tiden. De bara lever. Vaknar varje morgon. Varför mår jag så bra när du bor i Bologna? Just fan, vi är på väg mot Champions. Det är en härlig saga i alla fall i Serie A den här säsongen.
Mm.
Nu kan jag gå vidare.
Ja, vi.
Där har vi Sogni Finali. Det är alltså två klubbar som drömmer om att gå till final i Europa League. Mm. Eftersom de lottades mot varandra, Milan mot Roma. Får man ju säga att tuffa lottar för båda lagen.
Ja, men verkligen, vi pratar ju...
Ganska jämnt möte.
Och vi har raljerat lite om det här med Italien kontra England i Europa. Men nu får Milan, Roma, varandra, ett lag ryker.
Ja.
Atalanta, Liverpool som sagt, värsta tänkbara lottning där också. Fiorentina ända med drömlottningen.
Ah, men herregud.
Ska du ner till Tjeckien och skaka om landet i grundvalarna igen?
Kanske borde göra det om inte annat. Men Fiorentina fick alltså lotten Victoria Pilsen. Och sen om man då vinner den... Så slapp man ju Fenerbahce, man slapp Olympiakos, man slapp Aston Villa och...
Lille har de.
Lille, ja men Lille ändå. Så franskt lag, alltså, de slapp man.
Och har vi det,
det svåraste laget man kan få är väl Club Brygge där i semifinal om man skulle ta sig dit. Å andra sidan så är det Fiorentina som hade det ganska tufft mot Maccabi Haifa.
Vart är finalen?
Ska lite,
Aten.
Ska vi åka eller?
Alltså, Aten, alltså,
Olympiakos, Fiorentina i Aten.
Är det i Piraeus typ? Eller?
Nej, jag trodde AIKs hemma. Det var en gul pissig arena, så det lär vara AIKs.
Ajajaja. Nej, men så det ser man ju fram emot. I övrigt, Sanremo, Stellare, Van der Poel. Det är någon cykellopp som pågår. Italienarna är fullständigt galna i cykel. Lite surr om Inter nu då, efter att de sket ner sig borta mot Atletico Madrid, slarvade, pratas det också om. Och sen så att Spalletti har hittat Bellanova i Torino, en jävligt bra mittback som han kan få med i truppen.
Kör de fortfarande den här 35-mannatruppsövningen där borta, eller har de börjat sätta någon form av trupp inför EM, eller alltså, fortfarande
problemet är att det är så få spetsiga spelare, så de är liksom klara.
Mm.
Sen så har du liksom 15 spelare till som ska in i den där truppen och har tagit ut 8, om det nu är 23 som det brukar vara, kanske fler nu för tiden. Men så ska du ta ut 15 spelare till och där är alla ungefär lika bra.
Så det kan vara en grupp på 50 pers alla som går på dagsform typ.
Ja, men alltså, Italien har ju haft så här, inlett sina inför mästerskapssamlingar. Det var ju Antonio Conte som började med att ta in typ 45 spelare. Och det var, jag tänkte så här, jaha, nu känner han lite bara, nej. Alltså det var som en statslagsuttagning, utan det var 45 spelare. Sen så efter en vecka var det 5 som rök bort som idol liksom. Och sen var det 5 till, och sen var det 5 till, och sen till slut så jobbade han ner den där truppen.
Nyskaparna, men gällande jag var tvungen att kolla, för jag hade inte huvudet. Copa Italia, Inter åkt ut där. Fy fan, vilken pyspunka på deras säsong.
Mm.
Alltså, de
ska ju spela känslomässigt,
ja, men de ska spela 10 matcher nu som inte betyder ett skit. Nej. Alltså ligan är avgjord och så här, det är ju som när ni vann. Jag vet att det var första titeln, men det var pandemi och det var så här, ni hade vetat i 4 månader att ni skulle vinna.
Nej, men du får ju inget crescendo liksom.
Exakt, och det saknar mig så att hålla på Inter de sista 10 matcherna. Det är klart att det är en lyxproblem att klaga på att vinna ligan, men nej, jävla pisspunka åka ut den här matchen i Champions League.
Men jag måste säga det, efter 4-0 och Brighton som vaknade till, vann helgen efter, alltså mot Roma där. Och sen att Roma ändå åker och gör en ganska bra match. Torska bara med 1-0. Ja. Alltså det var en tuff match att spela. Ett Brighton som var som hungriga vargar och skulle bara vinna den där matchen, vinna varenda boll och göra försöket ändå lyckas. Mm. Roma står emot ganska bra. De blir farliga alltså framåt.
Jag sa på magkänsla för att jag håller Roma som favorit, just för att man har 2 raka finaler under José Mourinho i Europa.
Dels kanske det då, att de är vana att gå långt i Europa, att man har lärt sig någonting av det, men framförallt för att Daniel De Rossi är på riktigt. Och det känner jag för att bara bekräfta här och nu. Han är på riktigt.
Har du och Svanen diskuterat det här, eller? Den diskussionen vill vi ha om.
Jag har haft det med Gugge i Toto, men jag sa det ju lite för tidigt då, tyckte Gugge, att så här, ja, men vänta och se lite. Men det är ju för att han säger, alla säger ju då, motbudet är ju att ta över ett lag efter Mourinho är ganska tacksamt. För att, ja.
Du kommer in med god stämning. Och
nej,
liksom
inte
du får
i Roma spinna. När du är Daniel De Rossi. Nej. Men han säger så jävla mycket bra grejer på presskonferensen också. Han är intelligent. Han tacklar hela det här att han var kapitan för Toro på ett väldigt bra sätt. Han fick fråga om sitt kontrakt och då sa han att det är bara 6 månader. Jag ska ärligt säga att jag ville ha in en Champions League-bonus. Sa han också liksom. Så att jag, det var min förhandling. Jag sa att jag ska ha en Champions League-bonus om de går dit. I övrigt var det 6 månader och sen så vill jag spela. För jag vill visa att jag håller det här. Håller jag inte, om Dan Friedkins tycker att jag är för dålig, då ska jag inte fortsätta. Men mitt mål är att bli kvar i den här klubben. Och jag tycker att jag kan tackla liksom, att jag är från den här stan och att jag har varit den här spelaren jag är. Alltså alla de där frågorna, det är inte så att han inte tar dem. Han säger sluta fråga om det här, utan han tar frågorna, svarar dem på dem på ett bra, intelligent sätt.
Men om jag är lite jävlens advokat med De Rossi, det var ju en interim som tog över efter José Mourinho i min klubb från Manchester också, som heter Ole Gunnar Solskjær, som kunde staden, som charmade alla, ja. Började med väldigt bra resultat, slog ut PSG i Champions League, sa rätt saker, fick förlängt kontrakt och sen visade sig vara en total bluff.
Mm. Ja, nej, men det är därför jag säger, alltså, jag skiter att han tog över efter José Mourinho. Vad har han gjort sedan han kom? Hur ser Roma ut? Vad säger han för saker på presskonferenserna? Det är det. Han får spelare att flyga, som Pellegrini till exempel. Alltså, någonstans måste man ju ändå se på vad som händer ute på plan. Absolut. Man spelar tuffa matcher i det här också, som de har vunnit. Intermatchen till exempel, som har förlorat med 4-2, det är en bra match. Det är en jättebra match.
Ja, ganska går en rak linje där. United som ersatte Mourinho med Solskjær. Spurs plockade väl in Ryan Mason där ett par matcher efter man hade fotat Mourinho. Här tar man De Rossi. Man går helt från
blockar den du Orpan 98 där. Kan ta, behöver inte ta ett dygn liksom, men du, någon rejäl. Wilbur kommer och chatten dör. Alltså snälla då. Joel C blockar Joel C också. Det var Wilbur, det räcker.
Det var ingen
räcker.
Det var ingen åsikt, det var bara ett konstaterande.
Ni är här för att lyssna på mig. Annars kan ni dra.
Free Orpan för fan. Tydligt.
Många med tankeproblem idag.
Ingo är ändå generös med blockarna, bara 600 sekunder.
Men det är fan skamrån. Stockholms derby imorgon. Jag vill ta dig på pulsen lite också på det.
Ja.
AIK Djurgården. Ja. Känner mig.
Jag tycker alltså Djurgården har ju varit väldigt bra, kanske mött och lite sämre motstånd, men de är trots allt de motstånden ska ju vinnas över. Mm. Och fanns det många lag som inte gjorde. Jag tror att Djurgården är den främsta utmanaren till Malmö efter det sätt, efter de värvningar de har gjort. Och ja, men det mittfältet med Lidsholm, med Albin Ekdal och med Lukas Bergvall. Tycker jag, och han norrmannen.
Han är jättebra.
Superpoäng, Jalken. Det måste finnas ytterligare spelare, man kan inte bara ha dem, för Albin kommer inte spela alla matcher heller. Sen norrmannen, de värvar där ute till vänster.
Liksom.
Ja, exakt. Ser jättebra ut. Så att, jag måste nog hålla kanske Djurgården som de främsta utmanarna. Sen AIK var ju så extremt usla förra året. Så det är svårt att liksom, ta AIK i några positiva ordalag. Och speciellt som AIK är. Så jag vet inte att det ska låta fel. Men jag tycker ändå att de har imponerat. Och jag tycker att de känns... alltså så som AIK lite ska vara. De är stabila. Det känns som att de har liksom fått till det där ganska raka 4-4-2. Jag tycker att de värvningar de har gjort har sett helt okej ut. Alltså Pittas visade sig när han kom i somras att det är en potentiell skytteliga vinnare.
Saletros med landslaget.
Saletros är ju, han kom in, vände på det själv skulle man kunna säga, tillsammans med Pittas då, men ändå. Så att det är ju ett AIK för topp 4 i alla fall. Men nu spelas den här matchen på Friends. Med ett nylagt gräs. Och jag har sett för många derby. Alltså det är derby. Så att jag skulle, alltså, svårt att singla fram en favorit i det här mötet, tycker jag verkligen. Alltså på underordnad.
Är verkligen snarlik. Jag tycker att det är intressant.
Och det tror jag nog marknaden har rätt med.
Ja, men alltså, jag tycker att det är intressant. Jag tycker att XG är ett bra verktyg för att bedöma saker över tid. Men jag har sett att folk har pekat på XG, AIKs matcher mot Kalmar och Mjällby och sagt att de andra lagen är överlägsna. Alltså matcher mot Kalmar. AIK går vidare på kryss. Man anpassar matchbilden efter det. Samma sak med Mjällby. Man går upp till 2-0 efter en kvart. Det är klart att man sitter ner och försvarar den ledningen. Sen är det ju olika ideologier långsiktigt. Vad Henning Berg står och kanske vad Kim och Tolle för. Henrik Rydström, Kim Hellberg och så vidare. Men AIK är ruggigt svårslagna och man har fått tillbaka någonting och man är jävligt tung att möta och det ska inte underskattas. Som men, sagt, och derbyerfarenheten.
Ja, och sen jag har ju släppt allt det där, så här, vad står de för fotboll och så vidare. Jag är helt fine med att AIK spelar 4-4-2 bara om de vinner fotbollsmatcher. Mm. Skit i det. Nej, men alltså, vi har försökt att förändra det där tidigare, precis som det svenska landslaget. Det har inte gått, så är vi liksom blytunga 4-4-2 i det. Eller? Nej, ja, jo.
På ett sätt gör jag ju det.
Nej, den gillar jag. Den saknar jag inte. Det ska AIK absolut inte spela, för vi kommer aldrig ha den fysen
på
vår spelare.
Har du gått för FC Stockholm på försäsongen? Ska fan börja sätta pling på
inledde med att vinna mycket. Sen förlorade de en match tight med 1-0, tror jag. Men de ser jättebra ut.
Om favoriter i ettan, eller?
Där uppe med Nordic från Södertälje och kanske något lag till. Men nej, definitivt. De har gjort en stark försäsong. Och liksom, jag tror ju på Norling. Alltså, jag har ju stått på kanalplan och pratat med honom. Liksom. Och det är andra division 1-lag där. Alltså, det är skillnad på träningarna, det kan jag säga. Det är en jävla skillnad. Alltså, det är en tränare som har varit på hans nivå behöver ju såklart passionen, men den har han. Han älskar det här.
Ja, men det är det som verkar så sjukt med honom. Att
man känner du för Norling?
Nej, men jag känner inte mycket för Norling överhuvudtaget. Men det lilla jag har känt kring... Alltså, nu känner man ju att, alltså, typ att han har gått till ett bluffprojekt i division 1 och typ ska checka ut fotbollsmässigt. Ja. Men han verkar ju så jävla passionerad för det.
100%.
Alltså, att ha ett brinn att det här ska bli 3, 4, 5, 6, 7 år.
Men det såg du också, alltså, den här YouTube-serien han körde Norling och Pense.
Ja, men att kunna gå in i det på det sättet.
Nej, men det var ju från början var det typ ett skämt. Men alltså, satte man sig och kollade, så såg du ju att han brinner för det här. Och det där var inte något han bara gjorde. Han vill visa hur mycket han brinner för fotboll och analysera fotboll, men lika sinne och liksom göra content av det. Det var ju liksom, alltså, att du ser att du har brinnet kvar efter han fick sparken av Norrköping. Så jag älskar Rickard Norling. Som sagt, ska vi ringa Olen Klint snart, eller vad är status?
Vi kan ju blocka den här gubben också. Kan Sverige bli nästa Kroatien landslagsmässigt?
Absolut.
Det kommer vi inte bli.
Nej, det kan jag säga direkt. Svensk fotboll är inte riktigt redo.
Allt vi behöver är en mittback, så är vi topp 20 i världen. Och Kroatien har väl typ varit topp 5 senaste 10 åren.
Spelat
VM-final, VM-brons, semifinal och hit. Nej, men det är klart. Visst, om USA är topp 20 kan Sverige bli det imorgon. Nej, alltså släpp så.
Och så är vi tillbaka i Total Live Weekend. Ibland så blir det så. Det är liksom
YouTube
Live
och så vidare. Jävla meta. Proffsig nu alltså. Jag är imponerad.
Jag känner mig skarp. Hörrni, det är dags att ta oss till puben. Det är dags att avsluta detta. Vill ni avsluta med någonting?
Nej, men att vi rekommenderar alla att lyssna på Rule Britannia på söndag, som vi spelar in direkt på Vissla efter matchen mellan United och Liverpool. Vi får fan se hur någon av oss kommer må.
Det är skönt faktiskt att det är någon som kommer att vara vinnare och förlorare. Ja. Senast fick vi ju ett kryss och då är båda lite tråkigt. Halv.
Thomas, du som min arbetsgivare, hur många öl har jag tillåtelse att dricka om vi torskar med typ 5-0 innan inspelning?
OBG.
Ja, bra.
Det är bara att köra. Så tar vi sponset till veckan efter. Hörrni, stort tack för att ni har kollat. Stort tack för alla som lyssnar på podden. Vi hörs igen nästa vecka. Toto Live Weekend. Sveriges bästa fotbollsmagasin.
Avgå Ingo.
Sveriges bästa fotbollsmagasin. Vi hörs här. Så rullar då Ingo.
Andolino salserà. Tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le. Ale, viola le.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.